Trolldryckslektionerna ägde rum nere i en av fängelsehålorna. Det var kallare där än uppe i huvudbyggnaden av slottet och skulle ha varit tillräckligt kusligt även utan djuren i konserveringsvätska som simmade omkring i glasburkar runt väggarna. Snape började lektionen, precis som Flitwick, med att titta i klassboken, och precis som Flitwick hejdade han sig vid Harrys namn. Ja, visst ja, sa han dämpat. Harry Potter, vår nya berömdhet. Draco Malfoy och hans vänner Crabbe och Goyle fnissade förstulet. Snape avslutade uppropet och tittade ut över klassen. Hans ögon var svarta som Hagrids, men de hade ingenting av Hagrids värme. De var kalla och tomma och fick en att tänka på mörka tunnlar. Ni är här för att lära er trolldryckstillverkningens hårfina vetenskap och exakta konst, började han. Han talade knappt mer än en viskning, men de uppfattade vartenda ord. I likhet med professor McGonagall hade Snape förmågan att utan ansträngning få en klass att sitta alldeles tyst. Och hos mig förekommer det just inget löjligt svängande med trollstavar. Många av er kommer knappt att tro att det här är magi. Jag väntar mig inte att ni på allvar ska förstå skönheten i den sakta sjudande kitten med dess skimrande ångor eller den utsökta kraften i vätskor som smyger sig genom mänskliga ådror och förhäxar förståndet, förleder sinnena. Jag kan lära er hur man buteljerar riktbarhet, brygger ära, till och med korkar igen döden. Om ni inte är en lika stor samling tjockskallar som jag brukar få lov att undervisa. Ytterligare tystnad följde på hans lilla tal. Hermione Granger satt längst ut på kanten av sin stol och såg ut att brinna av iver att få bevisa att hon inte var någon tjockskalle. Potter, sa Snape plötsligt. Vad får jag om jag tillsätter smulad rot av afodil i en dekokt på balört? Smulad rot av vad till en dekokt på vad? Harry kastade en blick på Ron som såg lika förvirrad och villrådig ut som han själv. Hermiones hand hade flugit upp i luften. Jag vet inte, sir, sa Harry. Snapes läppar krökte sitt hånleende. Ser man på. Berömmelse är tydligen inte allt. Han låtsades inte om Hermiones hand. Vi försöker igen, Potter. Vad skulle du leta om jag sa åt dig att finna en besoar åt mig? Hermione räckte upp handen så högt hon kunde utan att lyfta från stolen. Men Harry hade inte den blekaste aning om vad en besoar var för något. Han försökte låta bli att titta på Malfoy, Crabbe och Goyle som skakade av skratt. Jag vet inte, sir. Det följde väl aldrig in att öppna en bok innan du kom hit, Potter? Harry tvingade sig att hela tiden se rakt in i de där kalla ögonen. Han hade faktiskt tittat igenom sina kursböcker hos Dursleys. Men väntade sig Snape verkligen att han skulle komma ihåg allting i 1000 magiska örter och svampar? Snape låtsades fortfarande inte om Hermiones flaxande hand. Potter, vad är skillnaden mellan munkluva och stormhatt? Vid den frågan reste sig Hermione upp i bänken och sträckte handen högt mot taket i fängelsehålan. Jag vet inte, sa Harry tyst. Men jag tror att Hermione gör det. Varför försöker inte professorn med henne? Några skrattade. Harry uppfångade Simus blick och Simus blinkade åt honom. Snape däremot var inte nöjd. Sitt ner, fräste han åt Hermione. Upplysningsvis, Potter, kan jag tala om för dig att afodil och malört frambringar en sömndryck som är så stark att den kallas för den levande dödens saft. En besvar är en sten som man tar ur magen på en get och den kan rädda en från de flesta gifter. Vad munkliva och stormhatt beträffar är det en och samma växt som också går under namnet akonit. Nå, varför antecknar vi inte det här nu då? Medans blev det ett förfärligt rotande efter gåspennor och pergament. Och över oväsendet sa Snape: och en poäng kommer att dras av från Gryffindor för din näsvishet, Potter. Saker och ting blev inte bättre för Gryffindorarna under fortsättningen av trolldryckslektionen. Snape delade in dem allihop i par och gav dem uppgift att blanda till en enkel dryck som skulle bota bölder. Han svepte omkring i sin långa svarta mantel och såg på hur de vägde torkade nässlor och malde gifttänder från ormar, medan han kritiserade nästan alla utom Malfoy som han tyckte gilla. Just när han såg åt dem allesammans att titta på hur perfekt Malfoy hade låtit sina hornförsedda sniglar småkoka, fylldes hålan av moln av surgrön rök och ett högt fräsande. Neville hade på något vis lyckats smälta ner Simes kittel till en förvriden liten klump och deras trolldryck sipprade över stengolvet och brände hål i skorna på folk. Inom några sekunder stod alla i klassen uppflugna på sina pallar medan Neville, som hade drängt sig till kokten när kitteln föll ihop, jämrade sig smärtad och ilskna röda bölder slog upp över hela armarna och benen på honom. Idiotiska pojke, morrade Snape och röjde undan den utspilla trolldrycken med en enda svängning på sin stav. Ni satte väl till pigsvidspiggarna innan ni tog kitteln från elden, kan jag tro. Neville gnällde då det började slå upp bölder över hela näsan på honom. Ta med honom till sjukhusflygen, fräste Snape ilsket åt Simus. Och sen svängde han runt mot Harry och Ron som hade arbetat närmast in till Neville. Du, Potter, varför sa du inte till honom att han inte skulle tillsätta piggarna? Nu trodde väl att du skulle få dig att verka duktig om han gjorde fel, va? Det här blir ytterligare en poängsavdrag för Gryffindor för din skull. Det var så orättvist att Harry öppnade munnen för att komma med invändningar, men Ron gav honom en spark i skydd av deras kittel. Utmana inte ödet, mumlade han. Jag har hört att Snape kan bli väldigt otrevlig. Då de klättrade upp för trappan från fängelsehålan en timme senare, jagade tankarna omkring i huvudet på Harry och han kände sig mycket nedstämd. På grund av honom hade Gryffindor förlorat 2 poäng under hans allra första vecka. Varför hatade Snape honom så mycket? Upp med hakan, sa Ron. Snape drar alltid av poäng för Fred och George. Du, får jag följa med dig och hälsa på Hagrid? 3:05 så lämnade de slottet och tog sig fram över området. Hagrid, han bodde i ett litet trähus i utkanten av den förbjudna skogen. Ett armborst och ett par galoscher stod utanför ytterdörren. När Harry knackade hörde de ett våldsamt krafsande inifrån och flera dånade skall. Sen hörde de Hagrids röst som sa: plats, fang, plats! Hagrids stora, håriga ansikte dök upp i springan då han sköt upp dörren. Vänta lite, sa han. Plats! Fang! Han släppte in dem medan han samtidigt kämpade för att hålla fast i halsbandet på en jättelik svart jakthund. Det fanns bara ett rum inuti. Det hängde skinkor och fasaner från taket. En kopparkittel kokade på den öppna elden och i hörnet stod en stor och stadig säng med ett lapptäck över. Du känner som hemma, sa Hagrid och släppte taget om Fang som skuttade rätt på Ron och började slicka hans öron. Precis som Hagrid var Fang tydligen mindre vildsint än han såg ut. Det här är Ron, sa Harry till Hagrid som hällde kokande vatten i en stor tekanna och la upp hasbullar på ett fat. en Weasley till, va? Sa Hagrid med en blick på Rons fräknar. Jag håller på i halva mitt liv med att jaga bort dina tvillingbröder ur skogen. Haspullarna spräckte nästan tänderna på dem, men Harry och Ron låtsades att de gillade dem medan de berättade allt för Hagrid om sina första lektioner. Fang vilade huvudet i Harrys knä och dräglade över hela hans klädnad. Harry och Ron blev förtjusta över att höra Hagrid kalla Filch den där gamle geten.
Och vad den där kattursingen Mrs. Norris beträffar, då skulle jag gärna ta och presentera henne för Fang någon gång. Vet ni att varje gång jag går upp till skolan så följer hon efter mig överallt. Kan inte bli av med henne. Det är Filch som lurar henne att göra det.
Harry berättade för Hagrid om Snapes lektion. Hagrid sa åt honom, precis som Ron, att inte bry sig om det och att Snape knappt tyckte om någon av eleverna. Men det verkar som om han faktiskt hatade mig.
Ja. Dumheter, sa Hagrid. Varför skulle jag göra det?
Och ändå kunde inte Harry låta bli att tycka att Hagrid inte riktigt mötte hans blick när han sa det.
Och hur är med din bror, Charlie? Frågade Hagrid Ron. Jag gillar han skarpt. Fin han med djur.
Harry undrade om Hagrid bytte samtalsämne med flit. Medan Ron berättade allt för Hagrid om Charlies arbete med drakar tog Harry upp ett papper som låg på bordet under tehuven. Det var ett urklipp ur The Daily Prophet. Senaste nytt om inbrottet hos Gringotts. Undersökningarna fortsätter om inbrottet hos Gringotts den 31 juli som allmänt tros vara ett verk av onda trollkarlar eller okända häxor. Svartalferna på Gringotts hävdade idag att ingenting hade stulits. Valvet som genomsöktes hade i själva verket tömts tidigare samma dag. Men vi talar inte om för er vad som fanns där inne, så lägg inte näsan i blöt om ni vill ert eget bästa, sa en talesman för Gringotts idag på eftermiddagen. Harry kom ihåg att Ron hade berättat för honom på tåget att någon hade försökt råna Gringotts. Men Ron hade inte nämnt vilket datum.
Hagrid, sa Harry. Det där inbrottet på Gringotts skedde på min födelsedag. Det kan ha skett medan vi var där.
Det var inget tvivel om saken. Den här gången mötte Hagrid definitivt inte Harrys blick. Han grymtade och bjöd honom på en haspulle till. Harry läste artikeln igen. Valvet som genomsöktes hade i själva verket tömts tidigare samma dag. Hagrid hade tömt valv 713, om man nu kunde kalla det för att tömma, att ta ut det där smutsiga lilla paketet. Hade det varit det som tjuvarna letade efter? Då Harry och Ron traskade tillbaka till slottet för att äta middag, med fickorna nedtyngda av haspullar som de varit för artiga att tacka nej till, tänkte Harry att ingen av de lektioner han hittills haft hade gett honom så mycket att fundera på som tillstånden hos Hagrid. Hade Hagrid hämtat det där paketet precis i rättan tid? Var fanns det nu? Och visste Hagrid någonting om Snape som han inte ville tala om för Harry?
Midnattsduellen. Harry hade aldrig trott att han skulle möta någon pojke som han avskydde mer än Dudley. Men det var innan han mötte Draco Malfoy. Men förstaårseleverna i Gryffindor hade bara lektionerna i trolldryckskonst tillsammans med dem från Slytherin. Så de behövde inte lida särskilt mycket av Malfoy. Eller åtminstone hade de inte behövt göra det innan de fick se ett anslag som satts upp i Gryffindors sällskapsrum. Och så fick de alla att stöna. Flyglektionerna skulle starta på torsdag samma vecka. Och Gryffindor och Slytherin-eleverna skulle lära sig tillsammans. Typiskt, sa Harry dystert. Precis vad jag alltid önskat. att göra mig till åtlöje på ett kvasskaft inför ögonen på Malfoy. Harry hade sett fram emot att få lära sig flyga mer än någonting annat. Men du kan ju inte veta om du kommer att göra det till åtlöje, sa Ron förståndigt. Jag vet i alla fall att Malfoy alltid skryter om hur duktig han är på Quidditch, men jag slår vad om att det bara är prat. Malfoy pratade verkligen en massa om flygning. Han klagade högljutt över att förstaårseleverna aldrig fick vara med i elevhemmens quidditchlag och berättade långa, skrytsamma historier som alltid verkade avslutas med att han nätt och jämnt undkom mugglare i helikopterar. Fast han var inte den enda. Om man skulle tro Seamus Finnegan hade han tillbringat större delen av sin barndom med att susa runt landsbygden på sin kvastkäpp. Till och med Ron brukade berätta för alla som ville höra på om den där gången då han nästan hade krockat med en drakflygare på Charlies gamla kvast. Alla från trollkarsfamiljerna pratade jämt om Quidditch. Ron hade redan haft en stor diskussion om fotboll med Dean Thomas som delade sovsal med dem. Ron kunde inte förstå vad det var för spännande med ett spel med bara en boll där ingen fick lov att flyga. Harry hade kommit på Ron med att sitta och peta på Deans affisch med West Hams fotbollslag i ett försök att få spelarna att röra sig. Neville hade aldrig suttit på ett kvastkaft i hela sitt liv, för hans mormor hade aldrig släppt honom i närheten av något. I sitt stilla sinne tyckte Harry att hon hade god anledning, för Neville lyckades råka ut för ett ovanligt stort antal olyckshändelser även med bägge fötterna på marken. Hermione Granger var nästan lika nervös för att flyga som Neville. Det var någonting man inte kunde lära sig utan till ur en bok. Ja, inte för att hon inte hade försökt. Vid frukosten på torsdagen tråkade hon nästan ihjäl dem allesammans med flygtips som hon hade fått ur en biblioteksbok som hette Quidditch genom tiderna. Neville hängde fast vid minsta ord, i förtvivlat hopp om vad som helst som kunde hjälpa honom att hänga fast vid sin kvastkäpp längre fram. Men alla andra blev väldigt glada när Hermiones föreläsning avbröts av postens ankomst. Harry hade inte fått ett enda brev sedan Hagrids lilla meddelande. Någonting som Malfoy förstås hade varit snabb att lägga märke till. Malfoys berguv hade alltid med sig paket med godsaker hemifrån till honom, vilka han skadeglatt öppnade vid Slytherins bord. En tornuggla kom med ett litet paket till Neville från hans mormor. Han öppnade ivrigt och visade dem en glaskula i samma storlek som en stor spelkula som verkade vara fylld med vit rök.
Den minns allt, utropade han. Mormor vet att jag glömmer saker och ting. Den här talar om för en om det är någonting man har glömt att göra. Titta, man håller den hårt på det här viset och om den blir röd...
Han blev lång i ansiktet för minst allkulan hade plötsligt börjat glöda i mörkröd färg.
Ja, då har man glömt någonting.
Neville försökte komma ihåg vad det var han hade glömt när Draco Malfoy, som just gick förbi Gryffindors bord, ryckte till sig minst allkulan ur handen på honom. Harry och Ron for upp från sina stolar. De hoppades till hälften på en anledning att slåss med Malfoy. Men professor McGonagall, som upptäckte bråk snabbare än någon annan lärare i skolan, var där i tuj. Varför så går det här?
Malfoy tog min salt, professorn.
Malfoy blängde surt medan han hastigt let min saltkulan falla tillbaka ner på bordet.
Jag tittade bara,
sa han och smet iväg med Crabbe och Goyle efter sig. Klockan 3:30 samma eftermiddag skyndade Harry, Ron och de andra Gryffindor-eleverna ner för yttertrappan ut på skolområdet för att få sin första flyglektion. Det var en klar, blåsig dag och gräset gick i vågor under fötterna på dem då de marscherade ner för slänterna mot en slet gräsmatta som låg på den sidan av skolområdet som vette mot den förbjudna skogen vars träd vajade mörka i fjärran. Slytherinnarna var redan där och det var också 20 kvastkäppar som låg i prydliga rader på marken. Harry hade hört Fred och George Weasley klaga över skolans kvastar. De sa att några av dem började skaka om man flög för högt eller alltid drog lite åt vänster. Deras lärare, Madame Hooch, anlände. Hon hade kort grått hår och gula ögon som en hök. Nå, vad väntar ni på allesammans? Röt hon åt dem. Ställ upp er bredvid varsitt kvastkaft. Sätt igång nu, skynda på. Harry tittade ner på sin kvast. Den var gammal och några kvistarna stack ut i underliga vinklar. Håll ut er högra hand över kvasten, ropade Madame Hooch där hon stod längst fram. Och säg upp! Upp! Skrek alla. Harrys kvast flög genast upp i handen på honom, men den var en av de få som gjorde det. Hermione Grangers rullade bara runt på marken och Nevilles rörde sig inte alls. Kanske kunde kvastar, precis som hästar, märka när man var rädd, tänkte Harry. Det fanns en skälvning i Nevilles röst som bara all för tydligt sa att han ville ha fötterna kvar på marken. Madame Hooch visade dem sen hur de skulle sitta upp på kvastarna utan att glida av från änden och gick ut med ledet och rättade till deras grepp. Harry och Ron blev förtjusta när hon talade om för Malfoy att han hade gjort på fel sätt i åratal. Och nu när jag blåser i visselpipan sparkar ni igång från marken med all er kraft, sa Madame Hooch. Håll kvastarna stadigt, höj några meter upp i luften och kom sen raka vägen tillbaka ner genom att böja er lätt framåt. På min visselsignal. 3, 2. Men Neville, nervös och darrig och rädd för att bli lämnad kvar på marken, störte hårt ifrån innan visselpipan ens hunnit nudda vid Madame Hoots läppar. Kom tillbaka, pojk! Ropade hon. Men Neville steg rakt uppåt som en kork skjuten ur en flaska. 4 meter, 6 meter. Harry såg hans förskrämda vita ansikte titta ner på marken som försvann. Såg honom flämta till, glida sidledes av från kvasten och pang! En duns och ett otäckt brak. Och Neville låg in hög med ansiktet neråt i gräset. Hans kvastkäpp steg fortfarande högre och högre och började långsamt driva bort mot den förbjudna skogen och utom synhåll. Madame Hooch stod böjd över Neville och hennes ansikte var lika vitt som hans. Bruten handled, hörde Harry henne muttra. Se så pojk, ingen fara, upp med dig. Hon vände sig mot resten av eleverna. Ingen av er rör så mycket som en fena medan jag tar med mig den här pojken till sjukhusflygeln. Ni lämnar kvastarna där de är, annars kommer ni att vara ute från Hogwarts innan ni hinner säga Quidditch. Så, kom nu, lille vän. Med tårstrimmat ansikte och ett hårt grepp om sin handled stapplade Neville iväg med Madame Hooch som höll armen om honom. De hade knappt hunnit utom hörhåll förrän Malfoy brast ut i skratt. Såg ni ansiktet på honom? Den store kluppedunsen. De andra Slytherin-eleverna stämde in. Håll mun, Malfoy, fräste Parvati Patil.
Tar du Longbottom i försvar, sa Pansy Parkinson, en Slytherin-flicka med hårt ansikte. Trodde väl aldrig att du skulle gilla tjocka små lipsillar, Parvati?
Titta, sa Malfoy och rusade fram och snappade åt sig någonting ur gräset. Titta, det är den där fåniga saken som Nevilles mormor skickade honom.
Minns allt kulan glittrade i solen då han höll upp den. Ge hit den där, Malfoy, sa Harry med låg röst. Alla slutade prata för att titta på dem. Malfoy log ett otrevligt leende. Jag tror jag ska låta Longbottom hämta den någonstans. Upp i träd. Vad sägs om det?
Ge hit den!
Vrålade Harry. Men Malfoy hade hoppat upp på sin kvast och gett sig iväg. Han hade inte ljugit. Han kunde flyga mycket bra. Han svevade i jämnhöjd med de översta grenarna på en ek och ropade:
Kom och ta den, Potter!
Harry grep tag i sin kvast.
Nej! Skrek Hermione Granger. Madame Hooch sa att vi inte fick röra oss! Du kommer att sätta oss alla klistret!
Men Harry, han brydde sig inte om henne. Blodet bultade i öronen på honom. Han satt upp på kvasten och sparkade hårt mot marken och upp, upp for han. Luften strömmade genom håret och kläderna flög ut bakom honom. Och i ett anfall av häftig glädjeyra förstod han att han hade hittat någonting han kunde göra utan att någon lärt honom det. Det här var lätt. Det var underbart. Han riktade kvastkäppen lite uppåt för att få den att flyga ännu högre och hörde skrik och flämtningar från flickorna nere på marken och ett beundrande hejarop från Ron. Han vände kvasten tvärt så att han hamnade öga mot öga med Malfoy upp i luften. Malfoy såg förbluffad ut.
Ge hit den, ropar Harry. Annars slår jag ner dig från en kvast.
Asså, det tror du,
sa Malfoy med ett försök till hånleende, men han såg orolig ut.
Harry visste på något vis hur han skulle göra. Han lutade sig fram och grep hårt om kvasten med bägge händerna och den sköt iväg mot Malfoy som ett spjut. Malfoy lyckades vika undan i precis sista ögonblicket. Harry gjorde en tvär helomvändning och höll kvasten stadigt. Några personer nedanför klappade händerna.
Här uppe har du ingen krabb eller goyle som kan rädda skinnet på dig, Malfoy, ropade Harry.
Samma tanke verkade ha slagit Malfoy.
Fånga den då, om du kan,
skrek han. Och han kastade glaskulan högt upp i luften och susade tillbaka mot marken.
Harry såg som i ultrarapid hur kulan höjde sig i luften och sen började falla. Han lutade sig framåt och riktade kvastskaftet neråt. I nästa sekund ökade han farten i en brant dykning. For i kapp med kulan. Vinden visslade i hans öron och ljudet blandades med skriken från folk som tittade på. Han sträckte ut handen. Ett par decimeter från marken fick han tag i den. Precis i tid för att dra upp kvasten i rak läge. Och han trillade mjukt på gräset med min saltkulan i ett säkert grepp.
Harry Potter!
Hans hjärta sjönk fortare än han just hade dykt. Professor McGonagall kom springande mot dem. Han reste sig på darrande ben.
Aldrig under hela min tid på Hogwarts!
Professor McGonagall var nästan mållös av chock och hennes glasögon blixtrade ursinnigt.
Hur vågar du? Du kunde ha brutit nacken av dig.
Det var inte hans fel, professor.
Var tyst, Miss Patel.
Men man får...
Det räcker, Mr. Weasley. Sa Potter. Följ med mig. Nu på ögonblicket.
Harry fick syn på Malfoys, Crabs och Goyles triumferande ansikten. Det var han som bedövad travade väg därifrån i kölvattnet på professor McGonagall som i stora kliv stegade mot slottet. Han skulle bli religerad, det visste han bara. Han ville säga något för att försvara sig, men det verkade vara fel på hans röst. Professor McGonagall svepte fram utan att ens titta på honom. Han måste småspringa för att hinna med. Ja, nu var det färdigt. Han hade inte ens klarat det i 2 veckor. Om 10 minuter skulle han stå och packa sina väskor. Vad skulle Dursley säga när han dök upp på tröskeln hemma hos dem? Upp för yttertrappan, upp för marmortrappan, in i slottet. Och fortfarande sa inte professor McGonagall ett enda ord till honom. Hon ryckte upp dörrar och marscherade genom korridorer med Harry olyckligt traskande efter. Hon kanske var på väg till Dumbledore med honom. Han tänkte på Hagrid, religerad men tillåten att stanna kvar som skovaktare. Han kunde kanske bli Hagrids medhjälpare. Det vände sig i magen på honom när han föreställde sig det hela. Hur han stövlade runt ägorna, konkande på Hagrids väska och såg på hur Ron och de andra utbildade sig till trollkarlar. Professor McGonagall stannade utanför ett klassrum. Hon öppnade dörren och stack in huvudet.
Ursäkta mig, professor Flitwick. Skulle jag kunna få låna Wood ett ögonblick?
Wood? Det betyder ju 3, tänkte Harry förbryllat. Var Wood en 3-käpp som hon tänkte använda på honom? Men Wood visade sig vara en person. En stor, kraftig 50-årselev som kom ut från Flitwicks lektion och såg förvirrad ut. Följ med mig, bägge två, sa professor McGonagall. Och de marscherade vidare genom korridoren medan Wood nyfiket tittade på Harry. Kom in här. Professor McGonagall visade in dem i ett klassrum som var tomt sånär som på Peeves, som var ivrigt sysselsatt med att skriva fula ord på svarta tavlan.
Ut, Peeves! Röt hon.
Peeves kastade kritan i en metallask så att det skrällde och susade sedan svärande ut i rummet. Professor McGonagall smällde igen dörren efter honom och vände sig om mot de bägge pojkarna. Potter, det här är Oliver Wood. Wood, jag har hittat en sökare åt dig. Woods ansiktsuttryck växlade från förvirring till förtjusning. Menar ni allvar, professor McGonagall?
Ja, absolut, sa professor McGonagall bestämt. Pojken är en naturbegåvning. Jag har aldrig sett något liknande. Var det första gången du satt på en kvastkäpp, Potter?
Harry nickade tyst. Han hade inte den blekaste aning om vad som för sig gick. Men det verkade inte som han skulle bli religerad. Och lite av känslan började komma tillbaka i hans domnade ben.
Han fångade upp den där saken i handen efter en 15 meters dykning, berättade professor McGonagall för Wood. Skrapades inte ens. Charlie Weasley kunde inte ha gjort det.
Wood såg ut som om alla hans drömmar plötsligt hade slagit in.
Har du någonsin sett en Quidditch-match, Potter? Frågar han upphetsat.
Wood är kapten för Gryffindors lag, förklarade professor McGonagall. Han har precis rätta kroppsbyggnaden för en sökare också, sa Wood, som nu gick runt Harry och granskade honom. Lätt, snabb. Vi måste skaffa honom en ordentlig kvast, professorn. En Nimbus 2000 eller en rensopar 7 skulle jag föreslå.
Jag ska tala med professor Dumbledore och se om vi inte kan rucka på den där första årsregeln. Att vi behöver ett bättre drag än förra året, det ska gudarna veta. Vi blev ju helt mosade av slöderinnarna i den där sista matchen. Jag kunde inte se Severus Snape i ansiktet på flera veckor.
Professor McGonagall blickade strängt på Harry. Jag vill höra att du tränar hårt, Potter. Annars kanske jag ändrar mig och straffar dig istället. Och sen log hon plötsligt. Din pappa skulle ha varit stolt, sa hon. Han var själv en utmärkt Quidditch-spelare.
Nej, du skojar.
Det var under middagen. Harry hade just berättat för Ron om vad som hänt sedan han lämnade övningsplatsen tillsammans med professor McGonagall. Njurpajsbiten som Ron just skulle stoppa i sig stannade halvvägs till munnen, för han hade helt enkelt glömt bort den.
Sökare, sa han. Men första årseleverna får jag aldrig. Du måste vara den yngste elevhemsspelaren på nästan
ett århundrade, sa Harry och skyfflade in paj i munnen. Han kände sig extra hungrig efter eftermiddagens spänning. Wood berättade det för mig. Ron, han var så hepen och imponerad att han bara satt och gapa.
Jag börjar träna nästa vecka, sa Harry. Tala bara inte om det för någon. Wood vill att vi ska hålla det hemligt.
Fred och George Weasley kom just in i salen, fick syn på Harry och skyndade sig fram till honom.
Grattis, sa George med låg röst. Wood berättade för oss. Vi är också med i laget, som slagmän. Vi kommer absolut att vinna Quidditch-pokalen år. Det kan ni lita på, sa Fred. Vi har inte vunnit sedan Charles slutade, men årets lag kommer att bli lysande. Du måste vara bra, Harry. Och nästan skuttra glädje när han talar om det för oss. Fast nu måste vi gå, för Lee Jordan tror att han hittat en ny hemlig gång ute i skolan.
Slå vad om att det är gången bakom statyn av sliskige Gregory som vi hittade under första veckan vi var här. Hej så länge. Fred och George hade knappt försvunnit förrän en långt mindre välkommen person dök upp. Malfoy, flankerad av Crabbe och Goyle. Äter du en sista måltid, Potter? När ska du ta tåget tillbaka till mugglarna? Ja, du är bra mycket modigare nu när du är ner på marken igen och har dina små vänner med dig, sa Harry kyligt. Crabb och Goyle var förstås allt annat än små. Men eftersom honnörsbordet var fyllt med lärare så kunde ingen av dem göra mer än att knyta nävarna så att de knakade och se hotfulla ut. Jag ställer gärna upp mot dig när som helst, alldeles ensam, sa Malfoy. I kväll om du vill. Trollkarsduell. Bara trollstavar. Ingen kroppskontakt. Vad är det med dig? Du har väl aldrig hört talas om en trollkarsduell förut, antar jag.
Det är klart att han har, sa Ron och svängde runt. Jag är hans sekundant. Vem är din?
Malfoy såg på Crabbe och Goyle med en värderande blick på var och en. Crabbe, sa han. Vid minnat blir det bra. Vi möter er i troférummet. Det är alltid olåst. När Malfoy hade gått tittade Ron och Harry på varandra. Vad är en trollkarsduell, sa Harry. Och vad menar du med att du är min sekundant?
Jo, en sekundant är med för att ta över om du dör, sa Ron nonchalant och började äntligen äta sin kalla njurpaj.
Då han upptäckte Harrys ansiktsuttryck tillade han hastigt. Men folk dör bara i riktiga dueller, förstår du. Med riktiga trollkarlar. Du och Malfoy kan på sin höjd skicka gnistor på varandra. Ingen av er är tillräckligt kunnig i magi för att göra någon riktig skada. Förresten är jag säker på att han trodde du skulle säga nej.
Och hur blir det om jag svänger med staven och ingenting händer?
Släng undan den och ge honom en smäll på nosen, föreslog Ron.
Ursäkta mig.
De tittade upp bägge två. Det var Hermione Granger.
Kan man inte få äta fred på det här stället, sa Ron.
Hermione struntade i honom och vände sig till Harry.
Jag kunde inte undgå att höra vad du och Malfoy sa.
Det kunde du säkert, muttrade Ron.
Och du får bara inte vandra omkring i skolan på natten. Tänk på alla poäng som Gryffindor förlorar om du blir upptäckt. Och det blir du säkert. Det är faktiskt väldigt själviskt av dig.
Och du har faktiskt ingenting med det att göra, sa Harry. Adjös, sa Ron. Hur som helst så var det inte vad man kunde kalla ett perfekt slut på dagen, tänkte Harry. Där han låg vaken mycket senare och lyssnade i väntan på att Dean och Seamus skulle somna. Neville var ännu inte tillbaka från sjukhusflygen. Ron hade tillbringat hela kvällen med att ge honom goda råd, som till exempel: om han försöker uttala någon förbannelse över dig så är det bäst att du viker undan, för jag kommer inte ihåg hur man stoppar dem. Det fanns en mycket stor risk att Filch eller Mrs. Norris skulle upptäcka dem. Och Harry kände att han utmanade ödet genom att bryta mot en skolregel till på en och samma dag. Å andra sidan dök Malfoys hånleende ansikte ideligen upp ur mörket. Det här var hans stora chans att besegra Malfoy ansikte mot ansikte. Och han kunde inte missa den. 11:30, mumlade Ron till sist. Det är bäst vi ger oss iväg. De drog på sig sina nattrockar, tog sina trollstavar och smög tvärs igenom tornrummet, nerför spiraltrappan och in i Gryffindors sällskapsrum. Några enstaka glöder pyrde fortfarande i den öppna spisen och förvandlade alla fåtöljer till hukande svarta skuggor. De var nästan framme vid hålet i porträttet när en röst ljöd från stolen närmast dem.
Jag kan inte tro att du tänker göra det här, Harry.
En lampa tändes. Det var Hermione Granger, iförd en skär nattrock och en bister min.
Är det du? Sa Ron ursinnet. Gå och lägg dig igen! Jag var nära att tala om det för din bror, fräste Hermione. Percy, han är perfekt. Han skulle sätta stopp för det här.
Harry hade svårt att fatta att någon kunde lägga sig i som hon gjorde.
Kom nu, sa han till Ron.
Han sköt upp porträttet av tjocka damen och klev ut genom hålet. Men Hermione tänkte inte ge upp så lätt. Hon följde efter Ron genom porträtthålet och väste åt dem som en ilsken gås.
Bryr ni inte om, Gryffindor? Bryr ni bara om er själva? Jag vill inte att Slytherin ska vinna skolans pokalen och ni kommer att göra så att vi förlorar alla poäng jag fick av professor McGonagall för att jag kände till förvandlingsformlerna. Ja, men gå din väg. Okej, men jag har varnat er. Kom bara ihåg vad jag sa när ni sitter på tåget hem imorgon. Ni är så... Men vad de var, det fick de aldrig veta. Hermione hade vänt sig mot porträttet av tjocka damen för att ta sig tillbaka in genom det och fann sig stå mitt emot en tom målning. Tjocka damen hade gått på en nattlig visit och Hermione var utelåst.
Vad kan du ta mig till?
Frågade hon hjält. Det är ditt problem, sa Ron. Vi måste gå. Vi kommer för sent. De hade inte ens kommit till slutet på korridoren när Hermione hann ikapp dem.
Jag kommer med er, sa hon.
Det gör du inte.
Tror ni jag tänker stå här ute och vänta på att Filch ska få tag i mig? Om han hittar oss alla tre så ska jag tala om sanningen för honom. Att jag försökte hindra er och det kan ni intyga.
Nej, men det var det fräckaste, sa Ron med hög röst.
Håll mun, bägge två, sa Harry skarpt. Sch, jag hörde någonting.
Det var något slags snarkande ljud.
Mrs. Norris,
andades Ron och kisade genom mörkret. Men det var inte Mrs. Norris. Det var Neville. Han låg hoprullat på golvet. Han sov djupt, men ryckte plötsligt till och vaknade då de smög närmare.
Åh, du skulle lova att ni hittade mig. Jag har varit här ute i flera timmar. Jag kunde inte komma ihåg det nya lösenordet för att komma in och lägga mig.
Sänk rösten, Neville. Lösenordet är gristryne. Men det hjälper inte nu, för tjocka damen har gett sig iväg någon annanstans.
Hur är det med din arm, sa Harry.
Mm, bra, sa Neville och visade dem. Madame Pomfrey fixade den på bara en minut.
Fint. Jo, förstår du, Neville. Vi måste vara på ett ställe. Vi ses senare.
Nej, lämna mig inte,
sa Neville och kravlade sig upp.
Nej, jag vill inte stanna här ensam. Blodige baronen har redan gått förbi två gånger.
Ron tittade på sin klocka och blängde sen ilsket på Hermione och Neville. Om vi åker fast tack vare någon av er två så kommer jag inte att vila en sekund förrän jag lärt mig den där spökförbannelsen som Quirrell berättade om och använt den mot er. Hermione öppnade munnen. Kanske för att tala om för Ron exakt hur han skulle använda spökförbannelsen, men Harry väste åt henne att vara tyst och vinkade dem allihop framåt. De svevade fram i korridorer randade med månskenstrimmor från de höga fönstren. Bakom varje hörn väntade sig Harry att stöta på Filch eller Mrs. Norris, men de hade tur. De rusade upp för en trappa till tredje våningen och gick på tå fram mot troférummet. Malfoy och Crabbe hade inte kommit än. Glasskåpen med troféerna glimmade där månljuset nådde dem. Bägare, sköldar, fat och statyer glittrade silver och guld i mörkret. De tog sig fram ut med väggarna, men de höll ögonen på dörrarna i bägge ändarna av rummet. Harry tog fram sin trollstav för den händelse att Malfoy skulle komma inspringande och genast sätta igång. Minuterna kröp förbi.
Han är sen. Kanske han blev rädd och backade ur, viskade Ron.
Sen fick ett buller från rummet bredvid dem att hoppa till. Harry hade precis lyft sin stav när de hörde någon tala. Och det var inte Malfoy.
Nos omkring, lilla sötnos.
De kan sitta gömda i något hörn.
Det var Filch som pratade med Mrs. Norris. Skräckslagen vinkade Harry åt de andra tre att de skulle följa honom så snabbt som möjligt. De kilade tyst mot dörren längst bort från Filchs röst. Nevilles klenad hade nätt och jämnt försvunnit runt hörnet när de hörde Filch komma in i troférummet.
Ja, de är här inne någonstans.
Hörde de honom mumla.
Och de gömmer sig nog. Den här vägen,
formade Harry ljudlöst med läpparna åt de andra. Och lamslagna av skräck så börjar de smyga genom en lång pelargång fylld med rustningar.
De kunde höra hur Filch kom närmare. Neville gav plötsligt ifrån sig ett skrämt pip och satte av i språng. Han snavade, högg tag i Ron runt midjan och bägge två föll handlöst rakt på rustning. Skramlet och braket var nog för att väcka upp hela slottet.
Spring!
Skrek Harry. Och alla fyra rusade ner genom pelargången utan att titta bakåt för att se om Filch följde efter. De svängde runt dörrposten och galopperade genom en korridor och sen genom en annan med Harry som ledde utan en aning om vart de var eller vart de var på väg. De tog sig igenom en gobeläng som de rev isär och befann sig sen i en undangömd gång. Rusade genom den och kom fram nära ett av sina klassrum som de visste låg flera kilometer bort från troférummet.
Jag tror vi har skakat av oss honom, flämtade Harry.
Han lutade sig mot den kalla väggen och torkade sig i pannan. Neville vek sig dubbel och drog väsande efter andan.
Jag sa ju det ju. Och det är det,
flämtade Hermione och höll sig förhållet till sidan.
Jag sa ju det ju. Och det är det.
Vi måste ta oss tillbaka till Gryffindortornet, sa Ron, så fort som möjligt.
Malfoy, lurar dig, sa Hermione till Harry. Det fattar du va? Han tänkte aldrig möta dig. Filch visste att någon skulle vara i troférummet. Malfoy hade tipsat honom.
Harry tänkte att hon förmodligen hade rätt, men han hade ingen lust att säga det till henne. Kom, så går vi. Men så enkelt skulle det inte bli. De hade inte gått mer än ett tiotal steg när ett dörrhandtag skramlade till och någonting kom utfarande ur ett klassrum framför dem. Det var Peeves. Han fick syn på dem och gav till ett skri av förtjusning.
Var tyst, Peeves! Snälla du! Du kommer att få oss utkastade!
Peeves skrockade.
Jag sa, här vandrar jag omkring vid midnatt. Söta små första klassare. Aj, 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 aj. Så stygga man kan vara. Försök inte smita i en hast. För nu åker ni allt fast.
Inte om du inte avslöjar oss. Snälla, Peeves.
Jag borde tala om det för Filch. Det borde jag verkligen.
Sa Peeves med helgonlik röst, men hans ögon glittrade elakt.
Det är för ert eget bästa, ska ni veta.
Ah, ur vägen med dig, fräste Ron och måttade ett slag mot Peeves. Men det var ett stort misstag.
Elever upp ur sängen!
Vrålade Peeves.
Elever uppe och går i trollkonstkorridoren!
De duckade under honom och sprang för livet ända fram till änden av korridoren där de rusade rakt in en dörr och den var låst.
Nu är det färdigt, stönade Ron medan de hjälplöst knuffade på dörren. Det är ute med oss. Det här är slutet.
De kunde höra steg. Det var Filch som sprang så fort han kunde mot ljudet av Peeves skrik.
Flytta på er,
brummade Hermione ilsket. Hon grep tag i Harrys trollstav, slog lätt på låset med den och viskade
Allo humora.
Det hördes ett klick i låset och dörren svängde upp. De kilade igenom den, stängde den kvickt och pressade örat mot den medan de lyssnade.
Vilken väg tog de, Peeves, sa Filch. Fort, fort, tala om det för mig.
Säg, snälla du.
Håll inte på att tjafsa med mig, Peeves. Säg nu vart de tog vägen.
Jag säger ingenting om du inte säger snälla du till mig.
Sa Peeves med sin förtretsamma, mässande röst.
Okej då, snälla du.
Ingenting. Jag sa ju att jag inte skulle säga ingenting om du inte sa snälla du.
och de hörde ljudet av Peeves som svishade iväg och Filch som svor i ursinne.
Han tror att den här dörren är låst, viskade Harry. Jag tror att vi klarar oss. Släpp mig, Neville!
För Neville hade ryckt i ärmen på Harrys nattrock hela den sista minuten.
Vad är det?
Harry vände sig om och såg mycket tydligt vad det var. Under ett ögonblick var han övertygad om att han hade vandrat rakt in i en mardröm. Det här var för mycket, ovanpå allt som hittills hade hänt. De befann sig inte i ett rum som han hade trott. De befann sig i en korridor. Den förbjudna korridoren på tredje våningen. Och nu förstod de varför den var förbjuden.